Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Just med klassisk musik, konstmusik, det hjälper alltid att lyssna två gånger, minst. Till och med en så att säga trallvänlig opera som Norma som har väldigt vackra teman. När man lyssnar på den andra gången så är det en helt annan sak. För att då vet hjärnan vart man ska.
När jag var i 20-årsåldern började jag prenumerera på CD-skivor med klassisk musik. En gång i månaden fick man då Greatest Hits från Liszt, Brahms eller Dvorak i brevlådan. Och jag lyssnade och lyssnade och visst var det vackert, men fattade det gjorde jag nog inte. Likväl väcktes ett intresse som följt med mig sedan dess och jag går gärna på klassiska konserter. Men det jag saknat då och det jag så ofta saknar är något slags övergripande perspektiv. Att hitta någon som kan förklara grejen med klassisk musik på ett avslappnat sätt som kan sätta kända stycken i någon slags kontext man kan dra nytta av. Och Sofia Winiarski, hon kan det. Efter utbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm gjorde hon sin professionella debut som dirigent i maj 2022 vid Norrlandsoperan. Och under hösten dirigerade hon även på Folkoperan i Stockholm. Så jag bjöd in henne till studion för att prata om hennes yrke och för att gå igenom några av de största kompositörerna och vad som egentligen var respektive gubbes grej. Innan vi börjar, om du redan följer podden, passa på att göra det nu här i appen för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid så når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Och därmed är det dags för Sofia Winiarski. Vad är det du håller på med pinnen hela tiden?
Ja, jo, men pinnen kan man säga är en förlängning av armen på en dirigent. Så att det jag håller på med helt enkelt, jag visar orientering, eller jag ger orientering. Så jag visar var i takten vi är någonstans. Var ska man spela helt enkelt? Och när ska man spela? När jag säger var så menar jag när. Mm. Och ja, pinnens då eventuella liksom hastighet eller ivrighet, den visar hur musiken ska låta, är tanken.
För det första, varför skulle du bara förlänga ena armen?
Jo, det är en bra fråga. Därför att som dirigent så är tanken att man ska separera sina händer. Så att höger hand för de flesta. Nu, jag råkar vara vänsterhänt, men har valt att gå över till höger hand. För att av någon anledning så är min högra hand mer stabil. Mm. Med en pinne i sig. Den ena handen ska just ge orientering, tempo. Och den andra handen ska vara fri att måla. Så där med den andra handen så kanske man förstärker en känsla eller ger liksom en mjuk gest som ger karaktär. Eller en annan viktig grej, man kan också ge insatser med sin vänstra hand. Och en insats är helt enkelt...
Nu får man handen till en penna.
Ja, precis. Nej, men det är en inbjudan att börja spela. Så att om jag till exempel...
Och då vänder man handen så här, eller här?
Ja, då vänder man handen, gör en inbjudande gest till exempel. Mm. Det kan också vara bara att man pekar på någon om man har lite bråttom. Ja. Eller ja, beroende på vad det är för musik liksom. Nu är det du. Det är ett sätt att kommunicera.
Nu har jag suttit och tittat på dig på en hel föreställning, det är skiftande. Ja. Och då slår du mig liksom... Är det ett språk eller hittar du på? Alltså, hur mycket en del av det får du feeling, det kan jag se.
Ja, oundvikligen.
Ja, men är det den här feeling uppbyggd av ett språk? Liksom,
oh, så? Ja. Sen är det ju naturligtvis så att språket är individuellt. Men man har det man brukar kalla för en verktygslåda som är det man också lär sig under många år på en utbildning. Som ska vara lätt för en musiker att tyda. Så det är definitivt ett teckenspråk. Mm. Eller en koreografi. Som också, den tar ju tid för musiker att lära sig. Liksom. Det är inte så att man bara kan, jag menar, ja, ploppa ner från ingenstans och följa en dirigent. Utan det är också en träningssak. Men sen så är det ju så att varje person, eftersom man är en människa, så ser det ju väldigt, väldigt olika ut beroende på...
Ja, men för vi har ju sett de här liksom, stereotyperna är kanske den, liksom, den japanske dirigenten som bara står med mycket ytterst små grejer. Liksom.
Yes, och, minimalisten.
Och andra sidan har vi stora amerikanska dirigenter med judiskt pådrå liksom, och stora hår. Liksom, så. Men är det ett universellt språk eller är det liksom, dirigerar du på svenska? Alltså teckenspråk är så jävla dumt för att det är olika. Liksom.
Nej, men det finns olika skolor. Mm. Det finns exempelvis...
I Frankrike är det såklart baklänges.
Ja, nej, men det som är typiskt för fransk dirigentteknik är väldigt sofistikerad och invecklade slagfigurer. Så man kan ha liksom, man kan helt enkelt dela upp till exempel en fyrtakt en fyrtakt som verkligen kan se, den kan se väldigt fyrkantig och enkel ut, men
för det är den här vi klassiska vi ser, 1, 2, 3
det finns det massa varianter. Ja. Ja, precis. Det man kan säga universellt då, ettan går alltid neråt. Mm. Oavsett vilket språk, vilken skola, det är liksom basic, och det gör ju att man gör sig begriplig vart man än kommer. Men sen så finns det tekniker utvecklade av ryska mästare, Mosinskolan är en sån, sen finns det den finska skolan, väldigt många svenska dirigenter är influerade av den, eftersom Finland ligger så nära, och eftersom en väldigt så här, en legendarisk då finsk dirigent lärare undervisade i Stockholm under lång tid.
Vad kännetecknar den finska skolan?
Hanola. En viss stramhet skulle jag säga. Mm. Det handlar om att ta bort onödiga kraftsgrejer. Alltså det är väldigt lätt att man börjar göra en massa saker.
Just det, så tänker jag. Ja, så det är liksom det är dirigentens, det motsvarar så här allt och stolar. Det är liksom väldigt enkelt och mjukt.
Ja, inte nödvändigtvis mjukt, men liksom du gör det som behövs. Inte prata så jäkla mycket liksom. Utan,
och då pratar dirigenter?
Ja, det är väldigt olika. Mm. Och det är också olika beroende på kultur och sådär. Men absolut, en dirigent kan vara, i vissa fall vara nästan mer som en lärare eller en föreläsare. Liksom, att man, just att man berättar, man kontextualiserar musiken. Man förklarar varför man ska spela på ett visst sätt. Medan andra då väljer att cut the crap, eller vad man ska säga. Mm. Eller att inte prata, utan bara, nu visar jag. Men samtidigt kan det vara otroligt inspirerande att lyssna på en kunnig människa berätta om sin vision av musiken. Det är liksom en lika viktig del av dirigentrollen som det här rent fysiska egentligen.
Just det.
Det är också, det hör man vart man än kommer och pratar med medarbetare, med kollegor och musiker, så är det liksom, ja men det som är intressant är ju vad du har i huvudet. Mm. Sen hur det kommer ut, liksom det är mindre viktigt. Mm. Det ska
vad
komma
ut. Vad har du
i
huvudet då som dirigent?
Det beror ju på vad det är för musik jag jobbar med. Verkligen. Det är så otroligt olika. Mm. Alltså, är det en opera, typ Norma, då har jag ju liksom dramat i huvudet framförallt. Då har jag texten i huvudet. Alltså,
Att du mimade. Eller sjunger du?
Ja, alltså jag försöker sjunga ljudlöst. Men det blir ett sätt för mig att försöka liksom ansluta till sångarens frasering och intention. Och det blir ett sätt att översätta den till orkestern. Mm. Så att i en opera så kan dirigenten ibland just vara en länk mellan sångare och orkester. Så att man alla gör samma sak.
Sångarna ser ju dig på en skärm.
Ja, exakt.
Om inte de ser dig i diket så ser de definitivt dig på en skärm. Ja. Och tänker det är så roligt att de ser dig då där och sjunger.
Ja, men det är de ju vana vid. Ibland kan det också vara en hjälp. Så, alltså om man inte har en sufflör till exempel, vilket man inte har på Folkoperan, så kan det vara ett stöd. Men om någon sångare stör sig på det så hoppas jag att de säger till.
Men vad tillför du orkestern? Du pratade om att du är en länk, liksom, men då hade de kunnat spela lika bra utan dig.
Just Norma hade nog inte gått. Och inte med den scenlösningen som vi hade där orkestern satt ovanför
scenen. Just det, ni sitter på.
Det gör ju liksom att halva orkestern knappt hör vad sångarna gör. Just i den stilen, den kallas för bel canto-stilen. Den operan skrevs 1830 av Bellini. Det tillhör stilen att göra väldigt stora liksom utsmyckningar och att variera frasering och göra dragningar och sånt. Mm. Och för att få ihop det så måste man ha en dirigent, faktiskt.
Det är ju också många människor som spelar ihop, så det är inte säkert att man hör. För det, när jag ser de här, det finns ju plastskärmarna i, plexiglasskärmar kanske heter det. Och det är väl för att liksom inte du ska bli.
Ja, det är inte för min skull. För att
varför finns de då?
Jo, men det är ju för personerna som sitter framför brasset i det här fallet, inte ska få hörselskador. Så att de sitter ju väldigt nära varandra. Ja. Så är det även i, jag menar, på ett podium kan det vara så att man behöver skydda öronen när man sitter direkt framför liksom en trumpet. Mm. För man vill ju ändå att trumpeten ska kunna spela ut, annars så blir det olidligt. Både, liksom,
men hur många sitter i en orkester? Jag har förstått att de alltid är på samma ställe och där är kopplingen till att...
Ja, inte alltid.
Okej, men typ?
Ja. Nej, men det finns då olika, det kallas för dukning, hur en orkester sitter. Mm. Det finns den absolut...
Men bestämmer du hur det ska dukas upp då?
Det kan jag göra. Sen så beror ju det är olika orkestrar är olika öppna för att flytta runt. Men ofta varierar man dukningarna beroende på musiken man spelar. Mm. Så att till exempel, spelar man Mozart, då kanske man väljer att låta fiolerna, den absolut största instrumentgruppen i en orkester är ju fiolerna, eller violinerna. Mm. Med amerikansk dukning, som idag är den vanligaste, och den blev vanlig då i USA liksom för, ja, nu under 1900-talet tror jag. Mm. Då sitter första violinerna och andra violinerna bredvid varandra. Och det passar fint om man gör en stor romantisk symfoni till exempel, där andra violinerna kompar eller liksom skuggar första violinerna och de spelar homofont eller tillsammans. Men i till exempel Mozart-symfonier eller Haydn-symfonier så är det ofta så att de liksom, man kan få fram en cool stereoeffekt om de sitter mitt emot varandra.
Mm-hmm.
Så då placerar man dem mitt emot varandra istället, för då behöver de inte liksom smälta ihop utan kanske ska battla ibland. Mm. Och man kan också variera hur slagverket sitter. Och ibland är ju slagverket extremt skrymmande och då måste man liksom skjuta undan
andra. Hur många är de?
Det beror ju också på. Alltså i en äldre symfoni, då snackar vi liksom Beethoven och tidigare. Då är de kanske bara en. Då spelar de pukor.
Mm.
Snackar vi Bernstein.
Mm.
Kanske det behövs, jag vet inte, 5 slagverkare. Alltså då, då blir det jättestora slagverk.
Så det är helt enkelt så att en orkester, en symfonisk orkester, liksom, jag menar, är det något slags minimum för att få liksom, hela tangentbordet?
Ja, men en stor symfoniorkester, det finns ju egentligen ingen övre gräns. Men man brukar säga till exempel att det är, ja, men man har 12 första fioler, 10 andra fioler, 8. Alltså, och så går man neråt då. Mm.
20-30 man låter som ett minimum.
Nej, 20-30 man är en kammarorkester. En symfoniorkester minst 40,
mm-hmm.
ska jag säga.
Och att de är så många, varför behöver man så många fioler? Är det för att de ska höras?
Ja, dels det är för att de ska vara dimensionerande efter brasset och träblåset. Så har du liksom tuba, 4 horn, eller kanske i senare symfonier kanske du har dubbelt så många horn, jättemånga horn, många tromboner, trippelt träblås, alltså du har 3 flöjter, 3 oboer, 3 klarinetter, alltså du kanske har enormt många blåsare, så måste du också ha jättemånga stråkar.
Alltså och jag menar, det är blåsarna som egentligen styr stråkarna. Alltså,
ja, det är det. Men sen är det också så att i nyare musik kan det också vara väldigt många. Det kallas för diviseringar, så att man spelar olika stämmor fast man spelar i samma instrumentgrupp. Alltså att första fiolerna kanske delar sig liksom på 10, alla har en egen stämma.
Lite som en kör.
Ja, det kan, så kan man göra i kör också naturligtvis. Men det här svällde, alltså storleken på symfoniorkestern, den var ju då väldigt nätt och beskedlig. Väldigt länge. Sen så under romantiken... Ja, men kammarmusiken är något separat.
Okay.
Men från början så smälter ju de ihop liksom. Mm. Från allra första början kan man väl säga, eller i storlek. Men
när orkestern sväller så...
Ja.
Det måste ha att göra med ekonomisk historia, tänker jag då.
Ja, men det gör det. Och den konstmusikens, eller den klassiska musikens status, så fanns det då en publik eller resurser till att låta de här grupperingarna växa liksom.
Ska vi gå igenom, alltså klassiska musiken, de här olika, man hör, vi pratar om olika ord som fussnar runt. Vi har satser, vi har sviter, vi har symfonier, sonater, takter, tempo, overtyrer.
Yes,
vad börjar vi? Vi börjar med den minsta beståndsdelen.
Takten är ju den minsta. Alltså om du tar bara en takt, det är helt enkelt, ja, man kan säga att det är liksom den minsta enheten i en melodi. Eller inte den minsta enheten, men det är ett sätt att kategorisera melodin.
Mm. Så
att
1, 2, 3, 4.
Ja, till exempel. Man har 4-takt. Vals, det är ju 3-takt. 1, 2, 3. Jag menar, de flesta poplåtarna kanske går i 4-takt. Liksom. Mm. Så det är takt, helt enkelt. Det är bara en takt det.
Och nästa.
Ja, men en fras då. En fras kan vara olika takter lång, men då har du helt enkelt liksom en, det är som en musikalisk mening.
Mm.
Du säger någonting. Och en fras är en beståndsdel i en, kanske i en större melodi liksom.
Och blir de, utgör då de tillsammans det här stycke? Vad är ett stycke, eller kan det vara vad som helst?
Nej, ett stycke är då en hel låt, så att säga.
Mm.
Ett stycke, man ska inte säga liksom att en symfoni är ett stycke. Nej. Utan det kanske är mer liksom ett mindre verk, kan man kalla för.
Men låt låter väl som en bra liksom.
Låt, absolut.
Daniel Sassledo har släppt ett nytt stycke.
Okay. Exakt så, precis. så är det.
Den stora kompositören. Och sen så, då en symfoni helt enkelt flera sammanfogade stycken på något sätt.
Ja, och skrivna för just symfoniorkester. jag menar, det finns ju jättestora verk då, om vi tar kammarmusikverk. Jag kan ju gå in på skillnaden mellan kammarmusik
och symfonisk musik. Nu känns helt rätt att gå in på det.
Ska jag göra det nu? Ja. Ja, men kammarmusiken, det är helt enkelt precis det det låter som. Det är musik som är skriven för kammaren. Alltså för ett mindre sammanhang, färre musiker. Och den blommade ju upp rejält under 1800-talet. När liksom det var...
Men vi vill ha lite musik efter middagen.
Ja, vi vill ha musik efter middagen, vi vill kanske läsa lite poesi, vi vill ha en salong. Självklart spelar våra barn piano här, liksom, som liksom istället för en tv. Och från början var ju piano, gitarr, harpa till och med i Frankrike var ju grundstommar i varje hem. Men det handlar ju också om att man hade möjlighet att liksom trycka upp mängdvis med noter. Extremt lukrativt för tonsättare att...
Och varje hem är fortfarande varje borgerligt hem.
Det är inte definitivt så, de borgerliga hemmen.
Ja, det är inte så att liksom, arbetarna springer runt och funderar på hur ska vi köpa en harpa?
Nej, det här är borgerlighet. Ja. Deluxe. Och jag menar precis, medan bland hoven nästa nivå så hade man ju då orkestrar eller kapell och liksom en kapellmästare.
Mm. Man kan faktiskt se det här i lite äldre franska lägenheter från, eller våningar då får vi väl säga, för de är ju ett helt våningsplan, 1800-talet. Ja. Då kan man ju se liksom i vardagsrummet, sen är det liksom lite så som en alkov, eller det är liksom en del av rummet som kan vara lite som lite bågar och grejer. Där satt de ju.
Precis.
Det var stereoanläggningen.
Ja, visst. Absolut.
Men då, sen hur det är uppbyggt, alltså vi har också här med sviter hit och dit, vad är det?
Ja, alltså egentligen betyder det bara liksom låtar i följd, kan man säga. Ja. Stycken i följd. Men om man till exempel tar...
På samma sätt som det kommer antagligen då, kopplingen här till liksom franska våningar. Liksom så. Du har flera rum i svit.
Ja, det är exakt samma sak. Arkitektur är liksom en perfekt metafor generellt faktiskt. Men det kan också vara att du tar till exempel... Du gör en svit på Carmen-sviten. Ja, men då har du liksom tagit musik ur större verk. Mm. Tagit hitsen, de bästa låtarna. Satt ihop det. Och så blir det en svit. Eller Petrushka, det är också sviten. Eller, men det är helt enkelt att du...
Och då slipper man ouvertyren.
Eller Romeo och Julia sviten ur... Då, i och med att ouvertyren i Carmen är en hit, va? Så är den självklart med.
Men för, vad är ouvertyren? Det börjar alltid med ouvertyren när du har... Är det alltid opera eller är det liksom när vi också skriver stora symfonier? Det är alltid någonting.
Det är intressant, för den hette ju från början, om man kollar på tidiga operor, så hette den symfonia. Så det är ju samma ord som sen blir liksom symfonin. Mm. Men ouvertyren, den kan också vara lite, kan ha lite olika format. Men det är egentligen det är orkesterns solonummer i en opera. Det är det som
öppnar
operan. Nej, oftast inte om inte regissören väljer att göra någonting med under ouvertyren. Men det är två saker. Det ena är att det är bara orkestern som spelar. Sen så går den ju över till att ackompanjera liksom, mera. Och sen det andra är att man sätter stämningen på olika sätt. Det kan antingen vara någonting, jag menar, helt egen musik. Men det kan, i till exempel Läderlappen av Strauss. Så får man också en genomgång av alla teman i operetten. Liksom. Så du får höra några snuttar och så du går igenom dramaturgin. Och det gör man i Norma-ouvertyren till exempel. Så... är det också några teman. Inte, absolut inte alla, men det är ett par teman som man har.
Vilket innebär att man aldrig fattar ouvertyren riktigt ordentligt för en andra gången.
Nej, och så tycker jag det är generellt. Att just med klassisk musik, konstmusik, och det kan jag säga, det är samma sak, klassisk musik, konstmusik. Idag så ska man säga konstmusik, men
och då ska vi då också vara ordentligt korrekta, så är det väl att det är västerländsk konstmusik. Så
absolut,
vi kallar det klassisk.
Det är västerländsk konstmusik, precis.
För annars blir alla andra sura.
Så är det. Sen så finns det ju konstmusik som är influerad av, alltså om man tar kolonialismen, där har ju även konstmusiken haft sin prägel. Precis, det är lite av en tangent som man ska gå. Jo, att jag skulle säga, det hjälper alltid att lyssna två gånger. Minst. Och man blir liksom, man får, i och med att det ofta är så långa verk, så stora och så komplexa saker. Till och med en, så att säga, trallvänlig opera som Norma, som har väldigt vackra teman. När man lyssnar på den andra gången så är det en helt annan sak. För att då vet hjärnan vart man ska.
Men om vi har något som just är bara en symfoni och inte är en opera, har vi ouvertyrer där också?
Nej, det har vi inte. Där har vi ju satser.
Första, andra, tredje satsen.
Ja, första, andra, tredje, fjärde satsen. Och det var ju Haydn som etablerade den formen genom att föra in menuettsatsen. Eller en, som han stoppade bra, in mellan...
Ja, vi har menuett och sonat också vi ska riva av här. Ja, ta menuett då.
Ja, men de hänger ihop alltså. För att ofta är tredje satsen i en symfoni en menuett. Menuetten i sig är ju en dansform. Så det betyder ju helt enkelt att den satsen går i tre takt i ett menuett-tempo. Beroende på vilken epok tredje satsen är skriven i. Så kan den ha väldigt olika
form. Ja, den kan vara lite mer bonsk eller den kan vara lite mer svansjön helt enkelt.
Ja, det kan vara väldigt, väldigt olika. Ja. Och sonatformen då, det är intressant för att man kan väl säga att den härstammar ur en, från början då, en enkel liksom ABA-form. Mm. Och ABA-form är liksom att du har, om du tar en poplåt så har du liksom vers, refräng, vers, säger vi. Mm. B-delen kanske inte riktigt är refräng, men att du har liksom... Ja, men blinka lilla stjärna, liksom. Mm. Blinka lilla stjärna, da 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 da. A-del. La da 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 da, bada 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 ba. B-del. La da 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 da. A-del. Typ så. Super, super, super enkelt. Men sen, så sonatformen i sig då, då heter de här delarna expositionen. Mm. Det är början. Du visar upp ditt material, vad ska du göra för någonting. Mm. Sen så ska du bearbeta det materialet. Och på svenska kallas det för genomföring. På engelska har det bättre namn, development helt enkelt. Mm. Du utvecklar ditt material. Ja. Och sen så kommer du till det som kallas för återtagningen. Då upprepar du det du sa i början, fast på ett lite mer koncist sätt. Mm. Så det är liksom som en retorisk modell. Och nästan alla symfonier börjar med en första sats som är i den här formen.
Just det.
I gamla, äldre symfonier så kanske det tar 10 minuter att komma igenom det här. I en Mahler-symfoni kanske det tar... en halvtimme, liksom. Mm. Ja, så att det är också en form då som växer. Och när Mozart skrev symfonier i sonatform så fanns inte ens det begreppet. Utan det är också en senare konstruktion som man liksom har använt för att analysera.
Vi ska gå in på liksom kompositörer och sånt. Vi ska bara riva av det här med klassiska musiken. Alltså, ja. När börjar den bli klassisk? Det måste ju vara till något tillfälle där man känt att det här är...
Det här är klassisk musik. Alltså...
Och så måste man känna att det här är så jävla trendigt.
Mm. Det har ju alltid funnits folkmusik, visor, parallellt eller vad man ska säga. Ursprunget är väl kyrkomusiken, ska man väl kunna säga.
Men det... klassiker kanske inte alltid är på kopplingen till arkitektur som ju finns här. Den klassiska musiken kanske inte alltid är liksom så att den är den gamla musiken, utan snarare som att, på samma sätt som att vi har stugor och sen så har vi kyrkor. Det är lite mer bågar, det är lite stiligare.
Precis, det är mer, liksom. Det är mer det han upphöjt respektive... folkligt eller liksom. Mm. Men jag tror att svaret på din fråga är att fram till slutet på romantiken kan man väl säga så spelades bara eller framför allt aktuell nyskriven musik. Mm. Det är väldigt speciellt idag för att idag så spelar vi ju framförallt äldre klassisk musik. Alltså,
1700-1800-tal,
tidigt 1900-tal. Jag menar, det finns ju musik som är skriven på 20-talet som känns radikal, liksom väldigt radikal, även idag, fastän den är 100 år gammal. Stravinsky känns liksom fräsch, fastän det egentligen är gammal musik. Mm. Men fram tills, ja, ungefär, alltså så här, någon gång, sekelskifte, så var det liksom den tidens musik som spelades. Mm,
precis,
så
blev man bygger då helt enkelt.
Det var helt enkelt bara musik.
Ja.
Och därför finns det ju så extremt mycket musik som man... Det dyker hela tiden upp gammal musik som ingen någonsin har hört. Och så upptäcker man, åh, det här är fantastiskt. Nu görs ett jättestort arbete till exempel med att hitta kvinnliga tonsättare som har begravts och glömts bort. Och aldrig fått en kanske en historisk rättvis chans att lyssnas på. Och så gräver man fram liksom, musik som...
Det finns ju liksom, vi kanske ska lyssna också på sån musik som är inte är alltså klassisk musik innan den klassiska musiken. Och då är det ju liksom saker som låter ungefär så här. Det låter gycklare, låter medeltidsväcka, det lutar, det harpa, det är liksom sitra. Det känns 1600-tal tidigt liksom. Så här. Det känns medeltid helt enkelt, ja, medeltidsväcka. Och det finns. Och sen så börjar saker och ting att hända. Mm. Och då när vi ska prata om ett gäng, jag tänker att vi går igenom här olika sådana kompositörer jag kunde komma på. Och man inser att man, det är väl lite musikskola och kanske lite allmän intresse, men man kan förvånansvärt många namn. Och jag känner igen förvånat med många grejer, men att koppla ihop dem, kanske vi kan hjälpa till med här. Men... Inför oss pratade vi om kompositörer och då sa jag, men det var inte bara rike män allihopa med för mycket tid som författare, så absolut inte.
Nej, men det var...
Det här är hantverkare.
Ja, precis. Ja, man kan väl säga att det är som ett hantverksskrå. Ungefär som liksom porträttmålare eller liksom...
Byggmästare.
Ja, byggmästare, precis. Musik ansågs inte som en högt stående konstform på det sättet.
Mm.
Utan man producerade helt enkelt. Jag menar, tar vi...
Min dotter gifte sig om 2 månader. Vi behöver något som låter. Ja. Kan du fixa det?
Ja, precis. Det är liksom bruksmusik helt enkelt. Till olika tillfällen. Ceremonier, till kyrkan. Jag menar, tar man Bach till exempel. Det är ju naturligtvis senare än den här musiken. Men han var organist och han producerade, han skrev musik till gudstjänster och till högtider. Och han spottade ur sin musik för han var tvungen... Att liksom alltid ha någonting, alltid ha något nytt.
Just, och, han måste ha nytt, så det här med att det är nytt och fräscht är en ganska gammal idé. Men också varför, liksom, man tänker så här, men fanns det inte en massa musik innan? Men är det för att liksom...
Jo, det gjorde det.
Men är det att orgeln är ett lite nytt instrument och man behöver skriva för den? Eller varför?
Ja, nej,
det känns som orgeln... en teknisk utveckling här. Det här är ju innan piano och flygel och sånt.
Och orgeln, det hänger ihop med teknisk utveckling. Alltså, innan orgeln så sjöng man ju. Och det är ganska häftigt att lyssna på riktigt gammal musik, alltså gregorianik då, det som sjöngs i klostrena liksom på 900-talet.
Gregorian chants var en CD som trendade för 20 år
sedan. Precis, ständigt aktuellt.
Ja.
Men det är en väldigt häftig form av tidsresande att liksom sjunga eller lyssna på. Men sen så när orgen, den flyttade väl in i kyrkan någon gång under 1100-talet och i och med det så började man också använda instrumentalmusik i kyrkan. Det gjorde man inte tidigare. Men det har ju alltid funnits liksom instrument. Det var bara att notskriften var inte utvecklad.
När kommer noterna?
Ja, men det är där någonstans också, herregud. Det finns ju ur gammal notskrift. Men om man kollar på just notskrift från typ 1100-talet eller däromkring så är det som... Det är ett helt eget språk, men som är en föregångare till dagens notsystem.
Jag tänker vi kör den här listan så kan vi prata om liksom vad som är vettigt och relevant. Henry Purcell, 1650. Jag har tänkt så här att jag kollar upp dem och kollar när de är födda. För de är ju alltid som mest produktiva. De börjar ju skriva för de är typ 12. Det finns så här Mozart, men du var lite skeptisk huruvida han skrev liksom symfoni när han var 5 år eller om hans pappa hjälpte till lite grann. Vi kommer tillbaka till honom. Men annars är de ju mest produktiva typ 20-30-årsåldern. Liksom.
Ja, precis. Sen så kanske man dör efter det. Nej då. Nej, men det kan
som,
man förstå.
Det känns som att de är liksom musikaliskt som mest produktiva samtidigt som de är som sexuellt mest aktiva.
Ja, absolut. Den kopplingen finns säkert.
Men Henry Purcell, alltså här kan man ju höra 1650 han född. Så säg att han då komponerade här 20-30 år senare. Och här hör man liksom lämningar från... Får en luta och sånt. Här är marsch och canzona för Queen Mary's Funeral.
Jag tycker ofta Purcells musik är trallvänlig. Generellt när det gäller barockmusik så... är den ofta väldigt rytmisk, att man hör trummorna liksom, samtidigt som det är vackra melodier, vackra klanger som ligger, ofta enkel harmonik. Den tycker jag, den kan ligga, alltså ofta kan man känna så här, åh det här känns som popmusik, wow, det liksom, det svänger, det känns poppigt. Det kan vara en bra ingång till ett klassiskt musiklyssnande, liksom att börja med Purcell och kanske Händel och...
Vivaldi kommer lite senare, 1678, han var född. Då har vi liksom pizzamusiken, Quattro Stagioni, 4 årstiderna. Då slår man undan, vad är det på den pizzan egentligen? Svamp måste ju vara på hösten. Det är 4 i alla fall årstider på en pizza. Eller som är han, och då är väl kanske en av de mest kända där, är väl liksom kanske våren som man har hört talas om, som låter så här.
Det är väldigt kul. Min favorit är faktiskt vintern. För den är så otroligt dramatisk. Och så är den så häftig. För att man i början, så första satsen, får man höra liksom snöstorm.
Då lyssnar vi på det.
Det finns, alltså i notbilderna så står det liksom textrader. Jag kommer inte ihåg nu, men Men när... Snunviner typ.
Ja. Så, ja. Men det är det här med att känna liksom att man behöver det. Alltså det kan vara vackert, men att man, just det där liksom. Okej, då kan man...
Ja, nej, men det är ju
man
så.
Man behöver så bara lite. Ja. Det tycker jag blir jag sur på stora liksom filharmoniska orkestrar som snålar med information.
Ja, det gör ju en enorm skillnad att få rätt ingång i sitt lyssnande. Det är ju krävande att lyssna på klassisk musik. Det är inte easy listening, även om det kan vara otroligt vackert. Så är det ett aktivt lyssnande.
Mm.
Och det är liksom det aktiva lyssnandet och informerande lyssnandet. Det ger ju väldigt mycket tillbaka. Liksom. Mm. Det är då det blir riktigt stora upplevelser.
Ja, men för sen när man liksom skuttar lite framåt, då är vi inne på Bach. Liksom. Han föddes av 1685. Då är det ju lite syrliga, lite elegantare. Jag menar, barocken, här kan man tänka Fontana di Trevi. Det är barock. Ja. Man kan tänka Pirouetterna, eller de klassiska.
Ja.
Och han låter ju så här. Ja. Jag tänker mig att man kan liksom höra precis hur han... Man snidar en byrå.
Ja, det kan man säga.
Man filar på något, i dubbel mening.
Just cellosviterna är spännande. Det här var en ur Bachs cellosviter för solo cello. De upptäcktes sent, har för mig, av en cellist som heter Pablo Casal som tog dem, liksom, gjorde dem världsberömda. Men det som är intressant är att de skrevs ner av Bachs fru. Så man är lite osäker på om hon kanske var en del av det komponerat. Kanske eventuellt. Det är väldigt omtvistat och kanske inte alls stämmer. Men det finns en sån liten teori att hon var delaktig. Och det är intressant.
Just men skiljer de sig då från hans övriga grejer? Men nu?
Ja, de är... Ja, inte nödvändigtvis. Alltså man hör ju att det är Bach. Det är samma tonspråk.
Men man kan, det är mer att man öppnar, att man öppnar har... dörren till att man tänker att hon öppnar dörren inte i hans kontor och säger du lägger in en sån här liten grej, kan bli snyggt.
Ja, men kanske att det precis att det har funnits ett väldigt nära samarbete. Och precis som det funnits mellan många tonsättare och deras fruar.
Mm.
Eller deras systrar. Eller,
just det. Så. Bach hade två fruar. Han hade 21 barn. Han gillade att knulla lika mycket som att komponera, brukar man säga.
Mm.
5 söner blev kändisar. Men de, det finns någon Bach till som vi ibland pratar om, men de liksom är...
Ja, det finns två Bach-söner som också blev tonsättare och som blev framgångsrika tonsättare.
Mm. Och de andra kanske... spelade musik, tror jag, i största allmänhet. Så det var liksom, när han, jag vet att när Bach gick bort så stod det tidningar, liksom de här 5 sönernas pappa är död.
Ja, det är väldigt kul. Om man åker till Leipzig så finns ju ett Bach-museum där. Och då kan man gå in och titta på hela släkttavlan, liksom.
Mm.
Bach-släkten. Det är ganska fascinerande. Just alla de här förgreningarna, alla barnen, alla... Ja.
Men det är liksom pappa Bach som det vi lyssnar på och spelar mest.
Det är pappa Bach, absolut pappa Bach. Sen de två, nu ska vi se, Johann Christian Bach... var framgångsrik. Det är jättespännande att lyssna på hans musik, för den är liksom i gränslandet mellan barocken och vinklassicismen. Det var ju några år där, liksom innan Mozart, efter Bach, som var väldigt intressanta, för att där är det som att liksom ingen stil har riktigt satt sig.
Nej, det blir alltid sådär, va? Att man, den ena stilen är alltid liksom en reaktion mot stilen innan.
Ja, och han utvecklade också just barocken mot det vinklassiska, men sen så var det andra som tog den stilen och liksom förfinade den.
Låt oss hoppa in i den klassiska alldeles strax. Men Händel måste vi också riva av. Här har vi änglakörer, det är kyrkomusik.
Ja, Messias.
Ja, så det är liksom...
Operor.
Operor gör han också just
då. Ja, han var alltså... Det var, framför allt så försörjde han sig på operor i London. Han bodde i London. Och det var när operorna, när det började gå lite sämre, som han återgick till kyrkomusik och skrev Messias. Så var det. Och det blev en massiv hit.
Mm, och det beror på den här.
Halleluja, 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 halleluja.
Och den hävdar jag måste lyssnas på i kyrka, inte i konsertlokal.
Intressant, för den urföddes nog i konsertlokal, tror jag...
Det är inte jag som är den stora musiken i, det här, i den här studion. Men vad jag menar är liksom, för att jag tänker alltid liksom, när jag hör den så tänker jag alltid att man sitter så här baklutad i kyrkan och tittar upp mot liksom, målningarna. Alltså så här Sixtinska kapellet, målningar. Ja. Inte för att man har varit på gudstjänst där någonsin. Men liksom den sorten, att det är lite ljusa moln och blått och det är någon, lite keruber och liksom, de här precis ovanför alta brukar ha det här liksom, de strålarna i bladguld. Liksom det är det som ja. Tantret är tonsatt.
Och det är ju sakralmusik, det är ju kyrkomusik. Mm. Men det är intressant just för att det är precis som liksom med Bach, han skriver en massa kantater och Johannespassionen, Matteuspassionen, de är ju som operor, de är otroligt dramatiska, men de utspelar sig i kyrkan. Och sen så senare då under romantiken så spränger man de här gränserna och till exempel Verdi har ju till exempel skrivit ett jätterekviem som är helt omöjligt att framföra i en kyrka, för det är skrivet för stor symfoniorkester.
Då får du bara plats i liksom. Orkestern.
Precis, det är helt omöjligt. Liksom. Medan Messias går definitivt att göra det i kyrkan.
Det är något väldigt nära. Jag tänker också på om vi nu återknyter till arkitekturen. För det är ofta det som är min metafor när jag tänker på det. Och liksom, Händel är ju de katolska kyrkornas kyrktorn jämfört då med liksom de protestantiska. Tanken är ju här då liksom att den protestantiska kyrkan, den är högst i byn. Så just sätter det. Inte upp mot kyrkan. Så den tittar neråt. Medan de katolska kyrkorna är spetsiga och tittar och pekar uppåt.
Just det.
Glöm inte han. Liksom så. Och Händel är mycket mer uppåtblickande än liksom så här pom-pom. Liksom så. Men det brukar jag alltid tänka på när man åker i tåg i Europa. Brukar jag be barnen så att titta nu på kyrktornen. Men det kommer ju också från att liksom i Skåne har vi ju trappsteg. Det är ju en dansk eller tysk tradition från början. Liksom. Det är väl så. Här kan vi se rangordningen. Liksom. Men när vi kommer lite söderut i katolska Tyskland. Då börjar det peka uppåt. Tänk katedralen i Köln. Eller
just
liksom
det.
Jag tycker det liksom är... Intressant. Om det stämmer det, vet jag inte, men det är en kul teori.
Ja, den är kul, men då tycker jag du ska åka till Leipzig och titta på den protestantiska musiken och liksom kyrkans högborg på ett sätt. Mm. Om man kommer till just Nikolajkyrkan där han jobbade, det är extremt högt och Bach var högt uppe på en liten orgeläktare. Där är ju känslan otroligt liksom vertikal. Men, men det kanske ligger någonting i det du säger.
Det är inte säkert, men det är i alla fall en tankefigur jag har alltid använt mig av. Och det finns så sagt många kopplingar till liksom, arkitekturen i det här. Johan Heinrich Roman pratar vi om i Sverige mycket. Mm. Han har ju egentligen, han har klart inte bara skrivit den här, men han är bara känd för liksom, vad som kan sägas signaturmelodin till Året med kungafamiljen som går på SVT i jultid varje år. Låt så här. Är han känd utanför Sverige? Och, vad han skrev han mer? Eller var han en one hit wonder?
Nej, han skrev mer. Bland annat så skrev han Den svenska mässan. Den kan jag rekommendera. För det är väldigt fin musik. Kyrkomusik. Som helt enkelt är en mässa. Men på svenska. Jag vet faktiskt inte hur känd han är utanför Sverige. Men han är ju liksom respekterad. Definitivt.
Så att man erkänner att han finns.
Och jag menar, Drottningsholmsmusiken är ju mycket mer än just än bara den lilla biten. Mm. Även om det där är hitten. Mm. Absolut, man erkänner att han finns. Det gör man. Men han spelas ju inte mycket ens här.
Klassisk period, 1700-talet va? Grovt räknat.
Alltså sent 1700-tal ska jag säga. Efter Bachs död. Han dog ju 1750. Efter det.
Mm. Efter det.
Mm. Ska man säga, kunna säga. Alltså,
Haydn 1770. Ser jag i mina anteckningar för 1732. Alltså 20 år senare kommer han i full sving. Mm. Och han hittar alltså på symfonin.
Ja, han lägger till då...
Varför kallas han för symfonins fader?
Jo, men just för att han lägger till en fjärde sats. Först, det var tidigare 3 satser. Mm. Han ploppar in menuettsatsen också och då blir det 4 satser. Och det var den formen som då satte sig. Och så skrev han ju 104 symfonier. Så att, det är det också han liksom...
Jag har hittat på en ny grej här och jag kommer att dränka er i skiten. Liksom.
Precis, ja. det här var ett bra koncept. Men hans symfonier är också genialiska. Alltså det är väldigt mycket humor, det är väldigt mycket liksom musikalisk lek. Och han var skicklig på att just leka med sitt material.
Jag läste att det liksom står i kontrast till hans äktenskap och till det du talade om innan om att fruarna var med. Hans fru var verkligen inte med. De tyckte inte alls om varandra. Det var hemskt olyckligt. Så han typ var ute på landet och han var hos någon först eller något. På något sätt hade han i alla fall tillgång till en egen orkester, kör och oändligt med tid.
Ja.
Så att han kunde få något infall och så kunde han liksom öppna fönstret, busvista. Så kom det 28 man och en kör på 10.
Ja.
Det måste ju vara praktiskt. Om man
ja, men det är väldigt, det är liksom målet för den epokens tonsättare. Att,
living the dream.
Ja, precis. Och samtidigt var man ju livegen till det här hovet då. Så att man var ju tvungen att producera för det sammanhanget.
Men hur ofta ska man då producera nya grejer?
Det vet jag inte.
Men det måste ju vara titt som tätt uppenbarligen. Det är ju inte så att det räcker inte med en gång om året.
Nej, absolut inte. Nej, nej. Jag kan tänka mig att det krävs ju musik hela tiden på olika sätt. Så både så han
men 104 symfonier om man ska skriva en i kvartalet så håller man på 25 år. Och de dör ju unga allihopa de här liksom.
Men han skrev ju också, han har ju några symfonier som kallas för London-symfonierna och några som var Paris-symfonierna. Så att han var ju ändå runt lite grann och
vad ska vi välja här? Alltså när man tittar på Spotify som ligger högst upp är trumpetkonsert.
Ja, den är fin. Vi kan ju också ta, vilket nummer är det nu då? Bam, bam. Just ett Haydn-skämt. Den mest kända. Kanske är nummer 94.
Den här.
Och det finns många sådana symfonier där liksom Haydn, finns en rolig där man tror att den är slut. Men så drar han ut på det här slutet tills man liksom
han sträcks efter rocken.
Ja, precis. Han lägger in fermat, eller fermat är då en paus eller ett längre stopp. Busshållplats heter fermata på italienska. Så tror man att det är slut. Bara, nej, så börjar de igen. Ja, mycket humor.
Som sagt, det som han uppenbarligen inte hade i sitt liv hamnade i musik.
Nej, jag tror att han fick ut det i musiken då.
Mozart då? Nu kör vi Mozart. Ja. 1756, känd för sina chokladbitar. Alltså han är ju underbarn, sägs det.
Ja.
Var han underbarn eller är det mytbildning?
Nej, han var ju underbarn och han var också superstjärna väldigt tidigt och turnerade runt hela Europa med sin far. Och han hade en syster som också var extremt begåvad. Och,
som man aldrig hört talas om.
Men som man inte hört talas om. Nej, hon fick ju inte samma möjligheter att liksom utveckla sin talang senare. Men
Är det hennes noter man letar efter nu också då kanske?
Nej, jag vet inte om det.
Kanske att den fick skriva ner dem.
Jag vet bara att hon också var väldigt begåvad liksom.
Mm.
Jo, men han var definitivt underbarn. Han spelade liksom orgelpiano extremt tidigt, komponerade extremt tidigt. Han skrev sin första opera när han var 11 eller något sånt där. Nej, 8 tror jag, till och med. Ja, jag vet inte. Men som sagt, som
tillåt
jag sa
mig
tidigare,
tvivla på den uppgiften. Jag tycker det där känns så jävligt.
Jo, nej men där hade vi ju liksom en väldigt, väldigt aktiv far, Leopold Mozart, som
vi kan nog använda ordet dominant också skulle jag tro.
Ja, precis. Som
the original tiger mom.
En hel del, precis. Ett av mina boktips är faktiskt en bok om Mozart, men jag kan ju ta det sen, där man får läsa lite om relationen till pappan. Och den är ju inte helt enkel senare. Utan, för att när Mozart vill liksom göra sin grej och utveckla sin, hitta sin konstnärliga frihet så är inte det. Då har ju pappan
som alla tonåringar,
en hel del åsikter om det.
Som alla tonåringar som känner, jag vill komponera min egen musik. Men jag tycker det finns ett, som jag tänker på Mozart, det finns så mycket såklart, men som, alltså den här Aquilibristen, då är det ju Blinka lilla stjärna som du tog upp innan, det är en fransk visa som kom 1761. Och folk börjar sjunga den. Det blir en hit.
Mm.
Och då Mozart tänker någonstans, ja, det kan bli en variant av. Och varför han är som han är så gör han 12 varianter för då, av den här.
Varianter.
Och där version 1 är liksom då, så att säga, ja, den som du nynnade på innan.
Den första är egentligen presentationen av låten. Så här, det här är det jag ska variera, det här är det jag ska gå loss på.
Mm. Då nummer 3. För att jag kan liksom. Och sen så version 13 är liksom jättekrånglig, men också det är klart att det liksom är version nummer 12 ska det vara.
Mm.
Vi sätter punkt just nu, eller vi sticker på paus så du får hålla taktpinnen i luften lite grann och sen så får vi återkomma här till ett avsnitt till nästa vecka. Så vi delar upp det här i två för att vi har så mycket mer att prata om. Så tack för nu och vi ses i nästa avsnitt.
Tack så mycket.
Och där sätter vi stopp för den här gången. I del två kommer vi att ta oss an Beethoven och där kommer vi bland diskutera hur tempot förändrat uppförande och associationerna. Sen knallar vi fram genom den musikaliska historien fram till 1920 som man brukar ange som ett slutpunkt för den klassiska musiken. Sen finns det ju ny klassisk musik men det hoppar vi över. Hur som helst, du hittar länkar till alla stycken som vi nämnt här i avsnittsbeskrivningen och följ nu på den här appen för att inte missa nästa avsnitt om du inte redan är följare. Producent var Jens Back, Mixings Radio Studios och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi perspektiv på exakt samma ämne faktiskt. Vi hörs då.